Idag så mår författaren och journalisten Caroline Cederqvist bra, men så har det tyvärr inte alltid varit. I det här avsnittet samtalar Anna och Caroline om vad en trasslig barndom får för konsekvenser och hur samhället kan stötta de barn som far illa. Välkommen till Starbrink.
Jag andas, alltså finns jag. Det är en bok om ett barn som far väldigt illa i en destruktiv miljö med en hemsk relation till sin mamma. Övergrepp, svek, missbruk präglade den lilla flickans liv. Caroline Cederqvist, det är du som är det här barnet. Välkommen till min podd.
Tack så jättemycket, Anna.
Du är författare, obviously. Du har skrivit den här fantastiska boken som kom förra året. Du har varit journalist, kommunikatör. Och jag har längtat efter att få träffa dig och prata om den här boken. Det hade vi ju tänkt göra redan i våras, men det kom en pandemi emellan. Men jag kände att det var så angeläget att få prata med dig, för din bok är så drabbande och så modig. Berätta, vad var det som fick dig att skriva den här boken?
Det är ju flera anledningar förstås. Det är ju en tanke som jag haft med mig ganska länge, i flera år. Och där det var en kreativt skrivande kurs som jag gick som journalist som faktiskt satte igång tankarna på riktigt. Att jag kan visst skriva också, inte bara journalistiska texter. Och jag kände att om det är någon bok jag ska börja med att skriva så måste det vara den här. För att jag har så mycket att berätta. Jag tror många har mycket att lära av min historia. Både vad gäller att ha en trasslig uppväxt, men framför allt vad man gör med den trassliga uppväxten. Och att det går att vända till att faktiskt må bra. Så det drev mig väldigt starkt. Plus att jag tyckte att vi pratar för lite om onda mammor. Mammor som inte är bra mammor. Vi är vana vid att vi bryter relationer med våra pappor. Men mammorna känns som det fortfarande finns ett tabu. Och då vill jag väcka den diskussionen mycket mera. Så det var några tankar varför jag valde att skriva den här boken.
Mm. Ja, vi ska återkomma till det där med att vara mamma. Jag är ju också mamma. Och det känns ju i hjärtat när man läser den här boken. För att relationen till barnen känns ju som det kanske alla föräldrar känner. Att det är det viktigaste man har. Och man mår ju aldrig själv bättre än vad ens barn mår. Men du har ju en helt annan erfarenhet. Och jag tänker det din pappa svek dig och din mamma svek dig och hon svek dig igen och igen och igen egentligen hela livet, och nu tror jag ni har brutit med varandra helt. Och ja, din mamma, hon tål inte att du har några nära relationer, uppfattar jag det som, med några andra. Och du beskriver i din bok här till exempel relationen till din syster Lena. Mm. Bara som ett exempel, vad var det som var så hotfullt för din mamma att du hade vänner eller kärleksfulla nära relationer med andra?
Jag tror att hon ville vara i centrum och vara så speciell. Och det har även en syster till mig som jag har relation till. Hon har berättat det i efterhand, hur min mamma var mot mig när jag var liten. Att det var som jag alltid skulle bekräfta henne. Caroline, se på mig, se vad vacker jag är. Är jag inte fin? Är jag inte bra? Så. Jag var hennes spegel. Så att jag kan tänka mig då att vänner, pojkvänner och så blev ju ett hot. Att hon ville ha mig kanske för sig själv. Jag skulle vara hennes spegel och jag skulle bekräfta henne. Det var jag misstänker att det kan ha handlat om.
För jag tänker nu när vi är så drabbade av den här pandemin, så tänker jag i alla fall, och jag tror kanske många andra också, det här med relationer blir så otroligt viktigt när vi inte har dem, när vi inte är så där nära, när vi inte kan träffas varje dag. Och det känns ju som nästan det värsta som kan hända oss när vi blir isolerade från andra, den här ensamheten som ju inte betyder att man inte träffar människor, men som när vi tas ifrån det här allra närmsta. Och jag läste i din bok här då, när du beskriver just det här som en sorts känslomässig utpressning när du pratar med Lena i telefonen och din mamma tittar på dig så där uppfordrande på något sätt, va? Och tills du lägger på.
Ja,
och sen säger hon att du får välja. mig eller din pappa och Lena.
Precis. Och det, min syster Lena var ju, är en syster på min pappas sida. Min pappa hade ju 2 barn och mamma hade 3 barn när de träffades. Och så kom jag som var den förenade länken. Och jag misstänker då att Lena var ju mig närmast. Det var henne jag ville ha kontakt med efter att de hade separerat. Men mamma, tror jag, har jag sett det som, har alltid varit emot den relationen, just för att det var pappas dotter. Men det ligger ju väldigt mycket i det du säger, väldigt bra tankar kring att det kanske också handlar om att hon skulle stå i centrum, alltså min mamma skulle stå i centrum. Och hon kände sig hotad då av min syster och ger mig valet att du får välja. Ska du bo med mig, då har du inte kontakt med den sidan av familjen. Sen har jag ju fått höra efter att boken kom ut, så har jag ju också fått kontakt med syskon på min mammas sida och mina kusiner på mammas sida, som har tagit avstånd från min mamma och har inte funnits där direkt under min uppväxt heller. Och de har ju varit bestörta när de läst boken över att de inte funnits där, och så här hade vi vetat. Men där kan jag ju se också, ja, de kanske aktivt tog ett val att inte ha kontakt med min mamma. Men det kan ju också vara att hon tog avstånd från dem. Alltså så, att det är så hon gör.
Mm. Ja, det var ju att kasta mig rakt in i din bok, för jag tycker det är så intressanta ämnen som känns så, så viktiga. Men kan inte du ge oss en lite vidare bild? Hur var det att vara den lilla Caroline i den här destruktiva familjen?
Det var en destruktiv uppväxt. Min pappa drack ju och slogs. Och han tog på mig som man inte tar på ett barn. Och mamma är ju i mina ögon en narcissistisk personlighet som väljer att se sig själv och sina behov. Och gjorde det när jag var liten också. Hon stannade hos min pappa tills hennes 3 äldre barn hade faktiskt flytt från huset vi bodde i, och det är jag kvar. Då drar vi till slut. Hon väljer hela tiden män som dricker, som slåss, som har psykiska problem. De bryter hennes revben, de hotar mig med att de ska ta min oskuld när jag blir 15. Alltså, det bara fortsätter ju. Och just det här att jag kände att jag aldrig blev sedd. Jag fick ju aldrig hennes kärlek, hennes uppmärksamhet, hennes vilja att ta hand om mig. Och precis som du sa i början här, att du är mamma och jag är mamma. Och när jag själv fick barn så blev det ju så ännu mer fruktansvärt det min mamma gjort mot mig. För jag förstår inte hur en mamma kan bete sig så och inte välja sitt barns trygghet före allt annat. Jag har ju brutit med min mamma också. Så jag har ju inte haft kontakt med henne nu på några år. Och min pappa avled 2011.
Ja, det beskriver du ju i boken också. Du har en dotter och hon finns liksom med i boken. Hon går ju där vid din sida genom egentligen hela berättelsen. Så kopplar du in samtiden och dina upplevelser med henne. Och du beskriver ju väldigt fint vilken relation ni har. Och, ja, det känns, som mamma känner man ju att det här är... Oh, ja, det är nästan det värsta jag kan tänka mig, att mina barn skulle känna att jag inte står på deras sida eller att jag inte ser deras behov. Det är väl liksom det dåliga samvetet som kanske alla föräldrar har. Men det du har upplevt är ju på en helt annan nivå än vad jag hoppas de flesta får uppleva. Och det är så många runt omkring som borde se. Men inte gör det. Bara ett exempel här. Du har kommit, så småningom kommer du till barnpsykiatrin. Och där du beskriver i boken hur... och det här du säger, din pappa tar på dig på ett sätt som man inte ska göra. Och då beskriver din mamma för den här psykologen att det är du som har en livlig sexuell fantasi. Som förklarar de här anklagelserna. Bara det är ju... ett enormt svek att inte ställa sig på barnets sida. Och det finns så många andra exempel. Du går ju genom hela din uppväxt. Det saknas ju inte liksom, institutioner i samhället som du kommer i kontakt med. Det är vårdnadstvist, det är en domstol inblandad, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan. Ingen riktigt ställer sig vid din sida och ser på din tillvara ur ditt perspektiv. Vad tänker du om det? Samhällets institutioner som finns till för att skydda de allra mest sårbara.
Det är klart att jag både blir arg och ledsen över att det inte var så. Nu utspelade sig ju det här på 80-90-talet. Jag är ju född 1977. Och jag tror att än mer då än idag så såg man inte till barnets bästa. Och man kanske gjorde det på ytan. Men precis som du säger, när jag var på barn- och ungdomspsyk och jag bodde ju där i 4 månader. Jag var ju omhändertagen. Efter det så är det ju min mamma som får fortsätta insatser och samtal. Medan mig släpper man och jag får träffa min pappa. Dock ska jag ju säga att det var ju övervakade besök till en början med en socialsekreterare. Men hon var ju lite glad i alkohol, den socialsekreteraren. Och det var ju min pappa också. Så att det var ju en tid, absolut. Men det är klart att jag var... Idag kan bli fruktansvärt arg och ledsen över att ingen såg, att ingen gjorde någonting, att man inte fick hjälp.
Har du någon bild av hur det har förändrats? Man hoppas ju att det är till det bättre. Och jag har ju lite insikt i hur man har utvecklat psykiatrin, och jag vet att tillgängligheten är bättre nu än vad den har varit tidigare, och man kan säkert göra rätt så mycket. Men det är väl förmodligen så att det är många barn som aldrig riktigt blir sedda ändå. Har du någon bild av hur det är nu?
Ja, jag har faktiskt, jag håller på att göra mycket research nu inför nästa bok. Och varit i kontakt med polis, socialtjänst, BUP, kurator och så olika instanser. Så ja, jag börjar få en uppfattning om hur det är, och det finns fortfarande väldigt mycket att göra, tycker jag. Och framför allt förstår jag att idag... En period för många år sedan, då var det ju att man omhändertog barn istället. Sen försökte man med familjeinsatser och så vidare istället, vilket ju fortfarande sker idag. Men familjens rätt, anser ju jag, är nästintill för stark. Jag förstår att kanske det är barnets bästa att i många fall stanna hos familjen och att man gör insatser i familjen. Men jag tror att det går alldeles för långt. Och att familjen kan flytta, kan så säga nej till insatser i väldigt lång utsträckning.
Mm. Vi har ju haft några riktigt uppmärksammade och mycket tragiska händelser. Barn som har verkligen utsatts. Vi hade ju det lilla hjärtat till exempel. Det var ju en annan situation än den du hade. Men den slutade ju i en katastrof för det barnet. Mm. Det barnet finns ju inte kvar längre. Hon dog. Hon blev mördad. Och det säger väl någonting om att vi har behov av att verkligen förstärka och utveckla hur socialtjänsten arbetar. Och just alltid ser till barnens bästa. Men det finns väl en... Ja, i mitt intryck, alltså det finns en väldigt långtgående vilja och en tradition i Sverige och en praxis att man verkligen ska se till de biologiska banden, att de är så oerhört viktiga. Och det är klart att de är för många, men just detta att man då kan missa eller låta det gå alldeles, alldeles för långt. Mm. Hur kan vi göra då? Jag slås ju av det här i din bok att det är ingen som riktigt... Ja, du kommer ju till barn- och ungdomspsykiatrin och du är där under en period. Men på något vis får jag känna att det är aldrig någon riktigt någon vuxen som tar dig på riktigt allvar och ser dina behov. Vad kan vi göra? En poäng med din bok tycker jag är att den kan väcka oss alla. Att vi kan försöka se barn omkring oss. De som finns i vår närhet. Och som ju nu kanske är ännu mer tvingade att vara i sin lilla familj. När man kan vara väldigt utsatt genom coronan. Men när vi ser att barn runt omkring oss far illa. Vad ska vi göra? Vad ska jag göra om jag ser att ett grannbarn far illa?
Anmäla. Ja, men absolut, alltså, det finns så mycket hål som sagt, tror jag. Och den lilla människans agerande betyder ju otroligt mycket för det lilla barnet. tror jag. Så att bara att ett barn blir sett av så en jämnårig som av en vuxen, av en granne, lärare, vad som helst, betyder ju oerhört mycket. Och varje person som misstänker övergrepp i hemmet kan ju anmäla. Misstänker man en grov övergrepp, anmäl till polisen. Misstänker man att det här kan vara ett barn som far illa på andra sätt, anmäl till socialen. Alltså det finns ju ändå ett samhälle att anmäla till, och det går att vara på skola om man vet var skolan går och fråga, hur är det för det här barnet, jag är orolig. För att jag vet ju också att socialtjänsten tar ju orosanmälningar kanske från skolan lite starkare än från andra. Så att det finns ju ändå saker att göra, men just det där att ändå bli sedd. Jag är ute och föreläser ju på skolor, och jag var ute igår och föreläste på en gymnasieskola.
Vad har du för reaktioner då när du berättar detta från eleverna i skolan?
Det är jättespännande, för det kan vara så här busiga klasser och så sitter de och kastar sudd och sen så kommer man in och så börjar man prata och alla blir helt förstenade liksom. Och då brukar jag ju börja med att prata om min uppväxt och konsekvenserna av en trasslig uppväxt och just där att det går att må bra. Men då riktar jag ju mig väldigt mycket också till det här som tonåring. Jag vet hur vilsen jag var som tonåring. Jag hade ju flera lager med skydd runt omkring mig för att ingen skulle kunna komma in. Och jag var cool och jag var tuff och jag rökte och jag drack allt det där. Och då brukar jag fråga dem, vad gör du om du ser någon som hela tiden ska vara clown i klassen? Och vad gör du om du ser någon som drar sig undan och vill vara ensam? För just det här att se dem där. Att man vet inte vad som för sig går i hemmet. Om en klasskompis ser det, eller det bara är schysst och säger, kom och sätt dig med oss vid lunchen. Det betyder ju så otroligt mycket. Och det är likadant på arbetsplatser eller vad den är. Att man ser något dåligt. Bara finnas. Få en blick.
Och det är ju supersvårt när alla uppmanas att jobba hemma nu dessutom. Oh. Jag är jätteorolig för det. På sätt och vis tycker jag att det var att jobba hemma ibland, men jag längtar verkligen efter att komma till jobbet. Men man förstår ju verkligen att de som inte har det så bra hemma blir inlåsta i något som inte alls är bra för dem.
Så det finns ju risk här nu att
det är verkligen en corona-effekt som vi pratar kanske för lite om. Jag spelade in en podd tidigare med Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholm. Och det var redan i våras när pandemin ändå var ganska ny. Och då beskrev han oron för, som man då hade konstaterat i Stockholm, för till exempel hur alkoholdrickandet har förändrats. Man har flyttat hem den från krogen till hemmet. Och det gör att i familjer där de vuxna dricker på krogen, då kommer de hem och lägger sig när barnen kanske redan somnat. Nu är de hemma och super istället. Och att det blir liksom att skruvar upp den här utsattheten enormt mycket. Så när man pratar om det här med vårdskuld, det är ju en stor fråga hur vi ska hantera den. Så tänker jag att vi ska nog inte glömma bort att det också finns en annan skuld som handlar om sociala utsattheten och hur vi ska se och hjälpa dem. Framförallt barn känner man ju extra starkt. Men säkert många vuxna också. Det tror jag blir en jättestor och svår fråga för socialtjänsten framöver att försöka hjälpa människor.
Ja, verkligen.
Men du skriver ju verkligen, återkommer jag till föräldraskapet, att man ska fundera på hur man själv är som mamma. Man har ju höga ambitioner. Och du skriver ju här, det största sveket är från din mamma, skriver du väldigt tydligt i boken. Och samtidigt så beskriver du ju relationen till din egen dotter så jättefin. Och du månar verkligen om att vara en annan sorts förälder. Och hur är man då en bra mamma? Du som har sett hur en dålig mamma är.
Ja, jag trevar ju fram förstås. För jag vet ju inte heller vad som är en bra mamma. För jag tänker att som mamma, nu när jag är mamma, så tittar nog de flesta föräldrar tittar ju tillbaka på hur gjorde mina föräldrar. Och de som har goda exempel där använder sig av de goda exemplen. Jag har ju inte de goda exemplen. Och där har jag varit rädd. Jag blir ju rädd för gränsdragning. Om jag säger nej nu, är jag för hård då? Om jag inte låter henne få godis för maten, är jag elak då? Alltså det blir till nästan så att det blir abstrakta situationer. Så här. Men det är självklart, säger andra.
Att säga kunna nej. Hitta nya förebilder då? Som det är din egen mamma, men andra mammor.
Andra mammor. Ja, alltså det jag använder mig väldigt mycket av är ju min vänkrets. Och fråga, hur gör du i den här situationen? Eller hur gör du? Och när jag har blivit arg på mitt barn, herregud, när hon var liten. Jag var den som efteråt bröt ihop i en hög och grät. För att jag kände mig så hemsk för att jag hade skällt på mitt barn. Och då fick jag höra från en vän som bara, men herregud, det är klart att vi blir arga på våra barn. Det är okej. Va? Blir ni också det? För då hade jag gått där i lekparken och blängt på alla dem som jag tyckte lät lite hårda i rösten eller så. Och tyckte, men herregud, vad hård den låter. Men att det måste vara okej. Och det jobbar jag ju fortfarande med. Jag jobbar ju fortfarande med gränsdragning. Att våga säga nej, att det är okej att stå på mig. Att jag också har rätt i vissa situationer, om man säger så. Hon börjar ju bli preteen, så att det kan ju vara utbrott. Och att i de situationerna då också har jag försökt vara den här snälla mamman som vill liksom, ja men nu, hur menar du, vad tänker du, vad vill du? Istället för att säga, du använder inte den där tonen mot mig. Och där fick jag så här tips bara nu i somras att säg nej på en gång. Du tolererar inte den tonen. Kan jag göra det? Ja, du kan göra det. Okej. Okay. Alltså du vet, jag lär mig. Och det är väl också det häftiga med att leva. Det jag vet att jag gör rätt som mamma är att jag ger henne mycket trygghet. Jag finns här. Jag ger kärlek. Hon kan prata med mig. Och det märker jag ju nu också när hon blir äldre. Att hon pratar ju fortfarande mycket med mig. Och berättar saker och ting. Vilket känns ju fantastiskt. Att få det förtroendet. Och samtidigt så måste jag ju låta henne gå sina vägar. Och just få utforska och göra alla misstag. Såklart hon kommer göra dem.
Ja, stor igenkänning. Mina är 13 och 15. Ja. Jag tror att vi kanske brottas lite med det där med hur mycket, alltså det, gränsdragningen och var, när är man för hård och hur gör andra och ska, hur mycket man själv präglade. Jag präglade min uppväxt förmodligen ganska mycket, men man har ju många andra exempel också som man kan luta sig lite mot. Jag brukar tänka så här att så länge mina barn känner att de kan alltid vända sig till mig, oavsett hur dumma saker de har gjort, för det kommer de säkert att göra, och hur fel det är och hur liksom arg och besviken de tänker att jag ens ska bli, att de trots allt det där alltid vet att de kan ringa mig i alla situationer och att jag kommer att hämta dem och rädda dem från allt som hemskt eller hjälper dem vad det nu är. Det tycker jag känns som en... Lyckas vi med det, då tycker jag vi är bra mammor.
Exakt.
Om vi lyckas med det kanske vi är bra mammor också. Men då har vi, får vi jobba på andra sätt. Ja, det är mycket press också på mammor. Hur man ska vara, tycker jag. Eller kan jag känna sådär som förälder. Att det är höga förväntningar. I alla fall när man var mindre så tycker jag det var så otroligt mycket. Så att man, hur man ska vara på ett visst sätt. Och man jämförde sig med hur andra mammor betedde sig. Så det är nog inte bara författare som du som tänker på det. Även om du har förstås en erfarenhet som är... tyvärr är den ju inte unik, men den är förhoppningsvis inte något som...
Och jag blir ju så otroligt besviken på mig själv varje gång jag blir arg. Min idolbild är den gamla hederliga filmen Borta med vinden. Dock inte huvudrollsinnehavaren Scarlett O'Hara. Men hon har ju en ungdomskärlek i filmen. Som hon är kär i nästan hela filmen. Och sen så gifter han sig med den här otroligt snälla, varma personen. Som även tar in Scarlett som en syster. Och, Och när jag kommer ihåg när jag såg den här filmen, jag kan inte varit, ja, i början av tonåren, då tänkte jag, så ska jag bli när jag blir vuxen. Jag ska alltid vara snäll, ödmjuk, varm. Och jag har kvar den där lilla figuren i mitt huvud som sitter där. Så varje gång jag blir arg så är jag så här, nu är jag ju inte som hon. Jag ser henne så tydligt framför mig och hennes väna leende. Och att, ja, att vara vän hela tiden. Men det går inte. Livet är annorlunda.
Livet är annorlunda, men man kanske kan vara den där som man vill vara ibland i alla fall. Och nöja sig med det, så får man vara lite arg på andra tider. Det är ju faktiskt helt okej. Du sa ju här att du håller på med en ny bok. Det blev jag väldigt nyfiken. Vad skriver du på nu?
Det är en hemlighet. Man kan säga att jag, som jag nämnde, jag har gjort vissa intervjuer. Och det handlar om en persons kontakt med de olika instanser och vad som hände sen. Om man säger så här, min bok handlar ju om att jag har en trasslig uppväxt och det går bra för mig trots en dålig uppväxt. Den andra boken handlar om en dålig uppväxt och där det inte går så bra. Och vad är det som avgör, vad är det som är skillnaden egentligen när det fallerar? Och det är det jag vill utforska och berätta om.
Spännande. När tror du den kommer då? Vet du det?
Jag vet inte. Det har ju varit det här med tid och energi att skriva. Och det har varit mycket research som sagt. Många intervjuer som jag har fått göra. Jag har fått ta på mig journalisthatten igen. Vilket har ju varit jätteroligt. Och jag har några intervjuer kvar. Dock har jag ju börjat skriva. Så att mitt mål är ju att jag ska ha ett utkast klart i början av nästa år.
Spännande, det ser jag fram emot. Den första boken, det är din första bok va? Den
ja, som det är min första bok.
Jag har pratat om. Ja, precis. Ja. Jag tycker det är spännande, för vi har ju pratat om det också, det här med samhällets olika instanser och hur det lite grann fallerar. Ingen gör väl riktigt jättefel, men ingen gör heller rätt, känns det som. Och tar det på riktigt allvar. Så det är jättespännande att gräva vidare i det och ser. Det är ju lite happy ending på den här boken trots allt. Det är ju en förfärlig berättelse och din relation till din mamma är trasig. Men du går ju stark ur berättelsen och har ju ett, tycker jag det verkar som härligt liv. Jag följer dig på sociala medier så jag ser ju att du gör underbara saker. Du vandrar, du åker på semester med din dotter och har det supermysigt vid olika gotländska stränder och sådär. För många går det ju inte sådär jättebra för när man har haft en sån tuff start i livet. Och det var ju inte bara starten, det var ju faktiskt hela din, du är ju faktiskt vuxen och fortfarande har den här, ja, din mamma har ju dig i sitt grepp där långt in i ganska vuxen ålder.
Absolut, så var det ju. Vi bröt ju faktiskt helt totalt för bara 4 år sedan. Sen ska man säga, från jag var 20 och uppåt så har jag haft mindre och mindre kontakt med henne. Men mycket att jag har hållit kvar kontakten är ju för att samhället har sett ut som det gjort och man har hört från andra runt omkring sig. Men det är klart att du ska ha kontakt med henne, hon är ju ändå din mamma. Liksom. Att det inte är socialt accepterat att bryta med sin mamma har jag upplevt det som.
Nej, det är ju väldigt intressant. Det är en fråga som jag har funderat lite grann på. Det är väldigt tabubelagt att inte ha en bra relation med sin mamma. Mm. På något vis är det ju så. Alla kan väl liksom beskriva som tonårsbråk eller uppror och sådär som man har gjort. Eller att man har varit irriterad på vissa saker. Och att, en del relationsgrejer man har med sina föräldrar är lite jobbiga. Men i grund och botten så är det självklart att man ska älska varandra. Att det är så normen är. Och det är väldigt stort steg att bryta med sin mamma. Men vad får du för reaktioner? Du beskriver ju nu en del tycker att det är klart att du måste ha kontakt med din mamma, men är det mycket frågor om det eller så där, att du känner dig ifrågasatt?
Det har varit det skulle jag säga, snarare än att det är det nu. Och framförallt när jag var i tonåren och började tänka de tankarna, då var det ju många som sa, nej men vadå, man kan ju inte bryta med sin mamma och ni måste bara hitta sätt att prata med varandra och det kommer lösa sig. Och man ville se lösningar och jag förstår det. Absolut att jag förstår det. Men det som hände där var ju att det blev otroligt mycket skuld och skam som jag la på mig själv. Jag var dålig för att jag överhuvudtaget tänkte tanken att jag inte ville ha min mamma i mitt liv. Att det var mitt fel. Att det var jag som var den konstiga och som bråkade och ställde till det. Istället för att det faktiskt var min mammas ansvar också. Så att, men sen jag bröt och sen jag skrev boken så tycker jag snarare att det har vänt. De flesta runt omkring mig har ju läst boken, alltså i min närhet. Och de har ju en förståelse. Och det är ju snarare tvärtom. Varför bröt du inte tidigare med henne? Och jag har ju fått många fina läsareaktioner. Där folk också är såhär, jag har en liknande mamma. Jag har varit med om det här och så. Och där många kommer fram och berättar att de har brutit eller funderar på att bryta. Och just det här att de känner sig som att de har fel. Att skulden är deras. Vilket är så otroligt sorgligt. För det här att vi kan bryta med våra papper, det är socialt accepterat. Men mammorna, då är det som att folk tittar på en och tänker, vad är det för fel på dig? Vad är det för fel på dig som inte har kontakt med din mamma? Så att det är väldigt, väldigt speciellt. Och det är ju ingen som tänker om man pratar om sin pappa, om jag säger, mamma, min pappa drack och slog. Okej. Då är det helt okej att jag inte har kontakt med honom. Men säger jag hade en jättedum mamma. Jaha, men ändå kan ni inte nå fram till varandra, va? Varför har du inte kontakt med henne? Ja. Det är intressant.
Det är väldigt intressant tycker jag också att det är så känsligt. Och som mamma tycker man ju att det förstås är känsligt. Men du är ju också ett brottsoffer måste man väl säga i den här boken som du beskriver. Vad de övergrepp du utsätts för.
Mm.
Ja, Caroline, var och en får väl försöka hitta sin väg till lycka. Och det har ju du gjort. Kanske den här boken har hjälpt dig. Den har hjälpt mig i alla fall. Och liksom upp ögon för en utsatthet. Och för att det här med mammarelationer inte är enkelt alltid. Och i alla fall inte självklart något som man ska ta för givet. Och ni som lyssnar ska veta det. Vill ni ha ett bra boktips så är det ju Caroline Cederqvists bok Jag andas, alltså finns jag. Och den finns i pocket, eller hur?
Ja då, den finns i pocket, den finns som ljudbok och den finns som e-bok och den finns som vanlig bok.
Den finns överallt. Den finns, man kan, jag har någon sån här prenumeration som man kan gå och lyssna. Kan man lyssna, det är väl spenderad tid och mycket att reflektera över. Och så ser vi ju fram emot nästa bok då, Caroline. Jag gör det.
Ja.
Jag gillar dina böcker.
Ja.
Jag gillar dig.
Tack, Anna, detsamma.
Nu är podden faktiskt slut. Tack snälla för att du var med.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jättekul.